Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är alltså Matteus andra kapitel, verserna 1-12. När Jesus var född i Betlehem, i Judeen, på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Jag har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland juda förstar, för från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela de mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. De öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Amen. Låt oss be. Herre Gud, vår far, vi tackar dig för att du har uppenbarat din nåd i Kristus för alla folk. Och vi ber dig att du idag genom ditt ord upplyser våra hjärtan så att vi alltid håller din son kär och tillber och ärar honom. Amen. Den gammaltestamentliga texten för idag i Jesaja talade om en tid då hedningarna skulle strömma in i Guds församling, ta emot undervisning från Guds ord och bli helgade så att de lever i frid med varandra. Episteln talar om att Jesus har gett både judar och hedningar lika rätt till medborgarskap i Guds rike. Och dagens text ur Matteus evangelium ger en föraning om vad som ska komma. Hur människor, hur alla folk ska komma och tillbe Jesus som, och hylla honom som sin frälsare och kung. Matteus skrev sitt evangelium till en judisk läsekrets. Han visar på konflikten mellan Jesus och de judiska ledarna som inte brydde sig så mycket om att följa skriften, utan var bundna till de traditioner som de hade ärvt från sina otroende fäder. Vi får se hur deras motstånd mot Jesus växer, hur deras förhärdelse blir djupare tills Jesus inte längre kallar dem. Och samtidigt så ser vi exempel på hedningar som kommer till honom. Ge goda exempel på en tro som ärar Jesus och väntar allt gott från honom. Och vår text ger en föraning om allt det här som vi sen ser i Matteus evangelium. Judarnas förhärdelse och hur evangeliet istället går till hedningarna. Syftet med Matteus evangelium, det var att visa för judarna att Jesus är Messias. Visa för dem att Jesus är den smorde, judarnas kung. Jesus kom och uppfyllde alla gamla testamentets profetier om Messias. Messias som kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Och när Matteus i andra kapitlet berättar om vise män från östern som kom till honom, så understryker han att Jesus har kommit med frälsning inte bara för judarna utan också för hedningarna. Och alla som tror på Jesus, oavsett folk, oavsett ursprung, tillhör hans andliga folk. Och vi ser också i texten en av orsakerna till att majoriteten av judarna inte tog emot honom. De betraktade inte barnet som föddes i Betlehem. De betraktade inte Messias som föddes i Betlehem som en evig gudomlig kung. Det var hans folk efter kötslig härstamning. De tog inte emot honom. Samtidigt så ser vi människor som tillhör hans andliga folk. Hur de låter inte något avstånd, de låter inte några besvärligheter hindra dem från att komma till honom och ge honom sin hyllning och ge honom sina bästa gåvor och sin lydnad. Efter Jesu födelse, när familjen fortfarande var kvar i Betlehem, så kom de första hedningarna, första människorna från hela folken, för att ge honom sin hyllning. De vise männen, det var dåtidens vetenskapsmän. Här är det högt lärda män som kommer, forskare. De skulle motsvara dagens professorer vid universiteten. Och de hade nyligen sett en speciell stjärna gå upp, och de hade satt det, stjärnan i samband med judarna, med födelsen av judarnas kung. Och nu hade de kommit för att tillbe honom som sin herre och frälsare. Och hur de hade gjort den här kopplingen vet vi inte. Alltså hur de hade gjort kopplingen mellan stjärnan som gått upp och födelsen av judarnas kung, och att de skulle hylla honom som sin herre och frälsare. Ja, det vet vi inte. Men om de var från Babylon, så vet vi att Daniel på 500-talet före Kristus, han hade ju haft ansvar för hela den här gruppen av lärda män, av vise män. Och Daniel och också andra judar i den babyloniska fångenskapen, de hade ju tveklöst vittnat om Guds löfte att sända Messias, frälsaren för alla folk. Och kanske hade den helige ande också lett dem att se stjärnan i Bileams profetia. Bileam var ju också från östern. Och Bileam hade mot sin vilja profeterat: jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Man kan tänka sig hur upprymda och glada de här vise männen från östern var när de såg stjärnan gå upp som visade till judarnas nyfödde kung, den utlovade. De vise männens iver att komma och tillbe honom och ge honom sin hyllning gjorde att avståndet inte var något hinder. De tvekade inte att ge sig iväg på en resa som säkert tog någon månad. Och det tycker jag vi kan tänka på då vi är trötta och tycker att det är besvärligt att gå till kyrkan. Vi behöver i alla fall inte rida på en kamel en månad för att komma dit och sen rida samma väg tillbaka en månad. De gav sig iväg, tog rika gåvor med sig, och så när de kom till landet där frälsaren blivit född, försvann stjärnan. Vad skulle de göra? Jo, de gav sig iväg till huvudstaden och så började de ställa frågor bland folk där var den judarnas nyfödde kung fanns. Och det var ju en ganska bra metod för att få saker och ting kända. Här kommer vise män från östern lastad med gåvor, och så börjar de fråga efter judarnas nyfödde kung. Och det dröjde ju inte länge då innan det här var känt för kungen, för Herodes alltså. Och han blev förskräckt, och hela Jerusalem blev förskräckt med honom, för de visste hur grym han var. Herodes den store var ytterst grym, förhärdad kung, och det här var ju också mot slutet av hans regim. Han hade gjort sig av med konkurrenter tidigare. Och när kungen blev förskräckt och fruktade konkurrens, då visste folket att nu kommer människor att få sätta livet till. De vise männen hade frågat efter judarnas nyfödde kung, och Herodes samlade då alla översteprästerna och de skriftlärda och frågade var Messias skulle födas. Så Herodes, han gjorde direkt den här kopplingen mellan judarnas kung och Messias. Och de skriftlärda, de behövde inte söka länge efter något svar, för de kunde skrifterna, så att de svarade genast: i Betlehem i Judén. Och så är skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland juda förstar, för från dig ska en förste utgå som ska vara en herde för mitt folk Israel. Och det här är ett citat från Mika 5:2. Men de utelämnar en viktig del av Mikas profetia. Det är väldigt tragiskt utelämnande. De utelämnar det här: hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och det här utelämnandet, att de slopar just det, hör ju till det tragiska öde som judarnas ledare och majoriteten drog över sig själva. För de förnekade Jesu eviga ursprung. De förnekade Messias eviga ursprung. Fast Mika hade presenterat honom så i profetian. Det var en del av profetian som de helt enkelt klippte bort och tog bort. Hade de kopplat ihop den nyfödde Jesus med profetian om Messias, och hade de kopplat ihop Messias, vars ursprung är före tiden av evighet, med barnet som föddes i Betlehem, då hade de ju kunnat betrakta honom precis som den han är, Guds evige son, sann Gud och sann människa, en frälsare undan synden. Men sen var det ju en sak som de i alla fall förklara på ett bra sätt, och det var ju att den utlovade kungen skulle vara en herde för sitt folk Israel. Och det finns många ställen i skriften som visar just att Messias, den utlovade kungen, ska vara den gode herden för sitt folk. Och varje gång vi hör det, så är det ju en påminnelse till oss om tryggheten i hans rike. Så Jesus regerar, han är en kung, han regerar i nåd. Han bevarar oss, han förser oss med allt vad vi behöver till kropp och själ. Vi kan vara helt trygga hos honom. Och då jag säger vi kan vara helt trygga hos honom, då innebär det inte att vi får en tillvaro här i världen som är fri från besvärligheter och som är fri från faror. Guds son själv kom ju till världen i en farlig tid och på en farlig plats. En utsökt farlig plats. Här var Herodes den store kung. Och inte långt efter Jesu födelse, så fick ju den här lilla familjen fly för sitt liv till Egypten. Och platsen där han föddes fylldes av gråt och klagan efter det barnamord som Herodes ställde till med. Men att ha Jesus som sin gode herde innebär att vi kan vara trygga fast vi måste vandra genom dödsskuggans dag. Vi vet att han är med oss varje dag. Vi kommer att se lösningen en dag. Vi kommer att se hur han en dag kommer vi att se hur han har låtit allt samverka till det bästa för oss. Och han tröstar och uppehåller oss med sitt evangelium. Han bevarar oss och han uppehåller tron hos oss, så att vi kan i alla fall vara vissa om en sak: att när det här livet är slut, det enda som återstår för oss då är att vi ska få bo i Herrens hus evinnerligen. När Herodes fått veta av översteprästen och de skriftlärda fått veta platsen för Messias födelse, då kallade han i hemlighet till sig de vise männen. Så det är först nu de kommer inför honom. Och nu har han en fråga till dem. Han vill veta den exakta tiden när stjärnan visade sig. För han antar tydligen att stjärnan visat sig samtidigt som Messias födelse. Så ni hör att han har gått långt i sin otro och förhärdelse. Så varken stjärnan eller de vise männens vittnesbörd eller skriftens profetier kunde hejda honom i hans modiska plan. Och förresten, överste prästen av de skriftlärde i Jerusalem var ju inte mycket bättre, fast de väl kände skrifterna. Ingen från Jerusalem, varken kung, överste präst eller skriftlärd, utom dessa främlingar, utom dessa hedningar, gick för att söka Messias, det skriften hade sagt att man skulle leta. Gud hade på mening låtit stjärnan försvinna när de vise männen kom till landet för frälsarens födelse. Och det skedde, säger vi, för att de skulle lära sig att söka svar i skriften. Och stjärnan kunde ju mycket väl ha fortsatt att gå framför dem hela vägen och lett dem hela vägen till Betlehem. Men då hade de missat den här viktiga undervisningen. Utan när de närmade sig målet, då försvann stjärnan så att de blev tvungna att söka svar och förstod att svaret, det finns i skriften. Det är där skriften som leder oss till Messias. Så med den här berättelsen så lär ju den helige ande oss hur viktig skriften är. Och vi ska lära oss att söka svar i skriften, inte söka särskilda uppenbarelser eller särskilda tecken. Vi kan inte av oss själva eller våra egna krafter komma till frälsaren och finna svaret på livets viktiga frågor. Och man kan tänka sig så här att Herren ibland måste ta bort stjärnan eller skymma solens ljus just för att göra oss ivriga att finna frälsaren och finna, söka hans svar på livets frågor. Så ibland måste Herren med prövningar och motgångar så att säga skapa ett behov i våra hjärtan för att sen fylla det behovet med trösten i Guds ord. När de vise männen på skriftens ord gick mot Betlehem för att söka det skriften lärt dem att söka, då visade sig åter stjärnan för dem, och man kan säga att det här var en bonus, och de blev överlyckliga. Och stjärnan stannade över den plats, det hus där Josef nu hade funnit en bostad åt sin lilla familj, Maria och Jesus. Så man kan säga ibland konstnärer göra bilder av stallet, och på bilden så kan man se vise män som kommer med sina gåvor och de är där tillsammans med herdarna. Och det är ju, ibland så finns det ju krubbel som man ställer upp på det sättet också, att vise männen är där vid stallet tillsammans med herdarna. De är ofta tre också, det kanske är just för att de gåvorna som nämns är tre. Men vi vet inte hur många de var. Och vi vet med säkert att stjärnan ledde dem inte till stallet, utan till det hus där den lilla familjen nu bodde. När de vise männen kom till huset, då fick de se barnet och Maria dess mor. Så Matteus ger ingen annan beskrivning av vad de såg eller något annat i huset, utan de såg barnet. Det var bara Jesus som var i fokus för dem. Och i honom såg de inte bara ett litet barn, utan de såg sin gudomlige kung och frälsare. Och att de fortsatte stå på sina fötter, det var otänkbart, utan de föll ner och tillbad honom. Så de gjorde vad de hade kommit den långa vägen för att göra. De gav honom den ära som enbart tillkommer Gud. De tillbad honom, de hälsade Guds son välkommen i världen med sina böner och lovprisningar. Och de gav också gåvor. Och det här var rika gåvor, det här är skatter. Det var lika gåvor som stod i proportion till tacksamheten i deras hjärtan. Så de vise männen, de ger verkligen ett gott exempel på ett kristet givande. De öppnade skattkistor och gav gåvor som var värdefulla. Och de gav av fri vilja. Och de hade varit så ivriga att ge de här gåvorna så att det långa avståndet, ni ska tänka på hur lång väg de har fraktat det här. Det långa avståndet och alla besvärligheter hade inte kunnat hindra dem. Utan de ville verkligen ge Jesus det bästa de hade. Och det ligger en nåd från Gud gömd i det här lilla ordet gåva. I sin nåd så kallar Gud det som han först har gett till oss och som vi ger honom tillbaka för en gåva. Så han ser på det som han har satt i våra händer och som vi ger honom tillbaka som gåvor från oss. Och det värdefullaste, det var inte guldet. Det var inte rökelsen och myrran, utan tron som bar fram de här gåvorna. För det heter i första Petribrevets första kapitel, den sjunde versen, så här: äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sen bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och i tron så tjänar de honom också med sin lydnad. Sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, så tog de en annan väg hem till sitt land igen. Och det var säkert den bästa vägen som de hade kommit. En annan väg hem till sitt land igen innebar med säkerhet en mycket längre och besvärligare väg. Men den befallningen, det var ingen tung börda för dem som vars hjärtan var i harmoni med Guds vilja. Utan de var bara glada att kunna ta en annan väg för att inte Jesus skulle komma till skada. Och tänk om vi kunde se på Guds bud i samma ljus och gärna lyda Guds bud. För att inte såra Jesus. För att inte åsamka Jesus någon skada. Och vi gör det gärna. Hur viktig är Jesus i våra liv? Hur viktigt är det för oss att studera skriften som leder oss till honom? Hur viktigt är det för oss att tillbe honom? Hur viktigt är det för oss att ge honom det bästa vi har och att lyda honom? Allt det här är ju vår respons på evangeliet om Guds son som kom till världen för att frälsa sitt folk från deras synder. Han har kommit för att frälsa oss från våra synder. Vi behöver det här barnet, Jesus barnet, lika mycket som de här vise männen. Och att frälsaren Jesus var viktigast i deras liv, det är ju uppenbart för alla. Vår respons visar hur viktig Jesus är i våra liv. Låt oss be. Herre Jesus, du kom som frälsare för alla människor. Du har gett oss fritt tillträde till Fadern och du har gett oss rätt att bli Guds barn. Vi vill tillbe dig och tjäna dig med våra liv och våra gåvor. Låt ditt evangelium ge oss ny kraft att lyda din vilja. Hjälp oss så att det märks i våra liv att vi behöver dig mest av allt. Amen.